Da var vi på. Det onsdag 24. april 2024. Velkommen, Helena.
Takk så mycket, Hans. God morgon, god morgon.
Hur är läget?
Ja, tackar som frågar. Ja, jag brukar ju säga som så att det är kallt. Det är kallt på många sätt. Det är kallt i luften och det är kallt i den mer, vad ska jag säga, i samhällsklimatet. Väldigt kallt.
Ja, väldigt.
Men vi har väl hopp.
Ja då. Det går lite upp och ner, gör det inte det?
Det är ju just det, och jag satt och talade med en bekant igår och vi sa att det är just det här också som är så ansträngande för oss alla, tror jag, att vi slits mellan, som vi säger, man slits mellan hopp och förtvivlan. Alltså man tänker att men det här är ändå bra, det här fungerar ändå, det här ger mig ändå lite hopp inför framtiden. Och så sen så möter man någonting annat som är som en stor käftsmäll. En kalldusch. Så att det är att slitas mellan hopp och förtvivlan ständigt, varje dag. Det är så det ser ut att leva i våra länder just nu.
Det som är vanskligt är ju att gripa det, alltså världen runt oss med förnuften, fördi du må, det är som verkligheten är blivit lag på lag, och det du ser på ytan, på överflaten, det är inte den verkliga historien, den må du grave djupare för att få fatt i. Och därför så florerar det ju av konspirationer, för nu tror inte folk på någonting längre.
Nej, men det är ju exakt så. Det är komplicerat, jättekomplicerat. Och sen är det här också, nu kommer ännu en liten faktor in i här. Och det är ju AI. Eller KI som man säger i Norge då. När vi faktiskt det här med deepfakes, alltså vad är egentligen sant, även om vi ser någon i en tv-sändning eller på nätet, som vi ser personen och vi hör personen prata och det ser ut som personen och det låter som personen, men det är inte personen. Ja, riskerar vi nu att hamna i en situation där vi bara släpper taget och säger nej, men jag orkar inte bry mig om det här, för jag vet faktiskt inte. Det finns ingen chans för mig att kunna veta vad som är rätt och sant och inte. Eller vad ens som händer och vad som inte händer. Och då, det är klart, det kanske vi måste göra för att, eller vissa av oss känner att vi måste göra för att behålla den mentala hälsan.
Ja, det är väl det vi driver med, Helena, det är att hjälpa folk att och själv och lyssnarna att bevara mental hälsa. För vi berättar hur komplicerat detta är, men vi gör det ju på en förståelig måte, och så kan de, är det upp till lyttarna om de vill bruka det eller förkasta det eller ta bitar av det. För exempel, i natt så är det ju stor uppmärksamhet runt dessa demonstrationer i New York på campus där, som också sprätte sig till huset till Chuck Schumer, fordi de har stemt igenom 17 miljarder till Israel, och det likte ikke denne Palestina-lobbyen. Samtidigt, och det blev uppfattat som truende, så politiet var då utanför huset hans i Brooklyn. Samtidigt så skriver, tror det var Daily Call, det var Mark Levin som verkligen tog en grundig genomgång av vem det är som finansierar dessa demonstrationer. Och det är ju det samma som i 2020. Det är demokratiska, alltså fond, organisationer, enkeltpersoner som er knyttet tilhører det demokratiske partiets sfære. Så altså, det er jo helt ulogisk og selvmotsigende at jøder og skal være med å finansiere demonstrasjoner mot Israel. Men sånn er virkeligheten blitt i USA. Den er, og det er mørkt og ganske skremmende.
Ja, jeg har jo også sett demonstrasjonene nå fra olika universitetscampus där, om man nu får säga så, där vita amerikanska ungdomar helt öppet står och förespråkar mord på judar, alltså mord på sina judiska studiekompisar. Det här är ju ett mörker som vi aldrig trodde vi skulle se igen, eller som vi hoppades att vi aldrig skulle kunna se igen. Ja. Men helt plötsligt så är det där. Va? Och det är som vi har sagt många gånger förr, att vi måste förstå att judarna är kanariefågeln i gruvan för i våra samhällen. Det som händer dem, det sprider sig sedan. Så att det är inte, vi ska inte inbilla oss att det här är isolerat till att gälla endast judar. Det här kommer att spilla över på resten av samhället och på andra grupper. Mm. Så att det här vi ser nu i USA, det är djupt oroande, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt.
Mm. Det är det, och jag tror att vi må kunna operera med att ett fenomen tränger inte bara vara en ting. Det kan vara flera ting, och de kan vara tillsynlatande eller självmotsigande. Och det är vi att gå under överflatan att du ser att detta handlar om något helt annat, och att disse som demonstrerar är brickor i ett stort spel. Fordi det handler om destabiliseringen av samfunnet, og det er jo en skremmende tanke, men det er det som skjer. Og jeg ser at Tucker har gjort et intervju med en journalist som med en gang Biden ble innsatt, fløy ned til El Paso og så til The Darien Gap, som er et jungelområde nede i Panama, et trangt område som migrantene må gjennom. Og han, der har det da sevet gjennom eller flere millioner illegale, og han sier at det er amerikanske NGO-er som finansierer trafikken. Og der er du igjen med det samme, at det er demokraterne, det er sikkerhetsstaten, som altså vil oversvømme USA med illegale migranter. Så jeg sier at Amerikas president er anti-amerikansk, og det høres absurd og vanvittig ut, men det er det han er.
Ja, men det her, det finnes jo en... Det finns ju ett stråk av anarki och nihilism i det som händer just nu i USA. Men vi känner ju också, vi som är svenskar, vi kanske känner igen det här. Fast även om Sverige är ett mindre land, så känner ju vi igen det här mönstret. För det är ju det som många av oss har sagt har hänt i Sverige. Att det här är också ett sätt för demokrater att garantera sin plats vid makten, även om de i Sverige heter socialdemokrater. Att öppna gränserna, ta emot ett stort antal migranter är ett sätt att garantera den egna makten. I Sverige så har vi ju sett hur i de utsatta områdena så röstar ju fler än 9 av 10 på Socialdemokraterna eller vänstern, vad ska jag säga, vänsterblocket, det rödgröna blocket, framförallt Socialdemokraterna. Och det är klart att det är likadant i USA. Jag såg på sociala medier också en dokumentär där man har hittat hittat anslag uppsatta i de här migrantlägren, både på mexikanska och amerikanska sidan, inne på toaletterna bland annat, alltså inne på de här portabla toaletterna, bajamajor som vi säger i Sverige. Där det har alltså suttit anslag upp att hej och välkommen till USA, och nu kom nu ihåg att rösta på Demokraterna. Och det pågår ju diskussioner också om att ge illegala migranter amerikanskt medborgarskap om de går med i försvaret eller amerikanska krigsmakten. Så att det här är ju naturligtvis ett mycket, mycket större spel. Och då blir det också väldigt obehagligt att tänka på. Då vill vi helst inte tänka på det. För det känns ju som att vi tar på oss foliehatten och blir konspirationsteoretiker när vi börjar prata om det här. Men det är ju... Det här är ju någonting som faktiskt sker.
Och det som gör det komplicerat resursmässigt för oss, för det kräver så mycket uppmärksamhet, är att de andra mainstreammedierna ju överhuvudet inte berörer dessa skjulta strukturerna. De låter som om allt är i orden.
Ja, men det stör ju bilden av USA. Om vi nu ska prata USA så är vi ju uppvuxna med en bild. Och i Sverige så vi brukar ju ibland kallas för liksom en extra amerikansk stat, därför att vi är så amerikaniserade. Vi har USA som en absolut ledstjärna i allt vi gör. Och det är klart att då ser jag att den här ledstjärnan... den håller på att krackelera här och imploderar, och det som händer är någonting som är väldigt negativt, som du säger också, antiamerikanskt i denna extremt, som vi är vana att tänka, nationalistiska nationer. Men vi kanske måste börja inse att saker och ting är inte alltid som vi tror, och saker och ting kan förändras över decennierna, och ibland väldigt, väldigt snabbt.
Ja, nu går det ju väldigt, väldigt fort, så det verkar som de har det travelt. Och det att det är krig mitt uppe i detta här, både i Mittösten och i Europa, gör ju situationen ända mer oförutsiglig. Bare for å ta et eksempel. I natt så stemte jo senatet for at TikTok har 9 måneder på seg til å selge seg ut med de kinesiske eierne. Hvis ikke så kan det bli forbudt i USA. Og det som mangler da er ifølge DN bare underskriften til Joe Biden. Samtidig så kommer Tony Blinken til Kina i dag. Og da kommer det en sånn byråmelding om at nå skal de forsøke å reetablere forholdet, for de har jo stabilisere det. Og så skal han prøve å overtale Kina til ikke å selge elektronikk til Russland, så de kan lage avanserte våpen. Altså dette er jo bare tulleprat, som vi sier på norsk. Fordi... Kina har valgt side i det øyeblikk de lekket at Kina er storleverandør til russisk våpenindustri, så er det jo ingen som tror at Kina lar seg overtale av Blinken. Altså sånn at USA er blitt så svagt. Det gir ikke mening, den vinglepolitikken, og det er ikke noe konsekvens i deres utenrikspolitikk, så tilliten til den amerikanske utenrikspolitikken er på et lavmål, også i Midtøsten og Ukraina.
Ja, det er jo det at vi er jo vana å se på USA som den store supermakten i verden. Den som holder i taktpinnen egentligen på alla områden. Men saker och ting har ju som sagt bara förändrats. Och det har förändrats väldigt, väldigt snabbt. Nu finns det andra ekonomiska, politiska, militära samarbeten som är starkare. Det finns andra valutor som är, som blir allt starkare samtidigt som dollarn går motsatt väg. Men det har vi inte riktigt förstått än. Vi sitter ju kvar i vårt gamla tänkande och då får vi det ju inte att gå ihop. Då tror vi ju naturligtvis att men om de bara pratar med kineserna så kommer det här att lösa sig.
Du vet, vi har ju nordmän och svenskar förstår inte helt detta här, Helena, fördi vår valuta är blivit shitcoin. Alltså vi är i samma situation. Våra pengar är inte värt någonting. Bara vi kommer till Danmark så är vi liksom fattiglus.
Så är det.
Ja.
Och i många länder går det alltså inte att växla in svenska kronor längre. Så att de svenskar som fortfarande har råd att turista utomlands, vilket blir allt färre just på grund av kronkursen, kommer ibland till länder som ett helt normalt turistland som Spanien och inser att man kan inte växla in svenska kronor längre. Därför att det är som du säger, det är en skräpvaluta. Där befinner vi oss. Och det är klart att det gör ju också att, det har vi varit inne på också, svenskar som vill lämna Sverige kan inte lämna Sverige för vi har skattats halvt till döds, tre kvarts till döds under hela våra liv. Vi har inte kunnat spara några pengar. Och nu har vi ingen trygghet i Sverige. Vi har inte vårt välfärdssystem kvar. Det är inte vårt välfärdssystem utan det har vi gett bort. Och vi har inte råd att lämna Sverige på grund av att vi inte har sparat kapital. Och de pengar vi har är inte värt någonting. Så grattis.
Ja, och det är, vi är på engelsk heter att bli stönd, alltså du är i en lite sån chocktillstånd för du tänker att detta är ju inte Norge. Jag brukar mig själv som exempel. Jag har en sån grundpension, vet du. Och det gick jag in och den är plötsligt gått från 20 000 till 16 000 i månaden, alltså ett fall på ganska många procent och 4000 kronor. Så jag igår så kontaktade jag NAV och där såg jag att det stod i ett brev rätt för nyttår att nu är pensionen din 23 000 och du kan tjäna akkurat så mycket du vill. Ja väl, så säger NAV nej, det är skatteetaten som har satt upp skatteprocenten din från 21% till 31% också på pensionen. Du vet, du lurer på, alltså vanliga människor vill ju inte klara sig på detta här. Och jag får också problem för att plötsligt så klämmer de till och ökar. Och det har att göra med formuesskatt, att om du äger något så må du betala. Och nu säger den nya ledaren av finanskommittén Tuva Moflag från Arbeiderpartiet att det inte är snack om att sänka formuesskatten. Och det är, då måste du sitta och lura på, ska du börja sälja undan ting? Men det är ju inte som du bygger ett samfund. Då är de blivit fientliga till privat egendom, rätt och slett.
Men det är det ju. Alltså det här är ju Agenda 2030, Hans. You'll own nothing and be happy. Alltså vi ska ju, vanligt folk ska inte kunna äga någonting utan vi ska hyra allting. Och det här är någonting som har hänt tidigare i Sverige också. Det är inte så många år sedan som Socialdemokraterna slog sig för bröstet och sa att nu har vi minsann höjt pensionen här till många pensionärer i Sverige. Och en av dem som fick den här stora gåvan var min egen mamma. Som efter att ha jobbat inom barnomsorg i alla år är fattigpensionär. Hon fick då 500 kronor mer varje månad skulle hon få i bidrag i pension. Och hon var väldigt glad över det. 500 kronor för henne är mycket pengar. Men det som hände var att samtidigt som hon fick 500 kronor mer, det här som Socialdemokraterna var så stolta över, så sänktes också hennes bostadsbidrag med 750 kronor i månaden. Så att hon gick alltså 250 kronor minus på den här höjningen av pensionen. Så hon ringde upp och sa att ja, men ansvarig myndighet här och sa att ja, men då vill jag gärna inte ha de här 500 kronorna. Det är bättre för mig att ni behåller dem. Behåll de 500 och ge mig det här bostadsbidraget. Nej, det kunde hon inte göra. Så den här stora, fantastiska, jublande höjningen av pensionen blev i själva verket en sänkning med 250 kronor. 250 kronor mindre i plånboken.
Ja.
Och det här är ju också, ja, du sa det tidigare, att det finns så många olika plan som fungerar och verkar samtidigt. Det finns så många olika nivåer. Och det här är ju också det här att våra länder har lovat att följa Agenda 2030, genomföra den på alla plan. Och både Norge och Sverige, ja, de slåss om att vara bäst i klassen. Så att vi ska inte kunna äga någonting och vi ska behöva hyra allting vi har av staten. Och vad vi då får hyra eller köpa, då kan vi snegla faktiskt åt Kina. Och så finns det de här social credit scores och CBDC, alltså den digitala valutan. Så att ja, och tittar vi på alla de faktorerna och lagren i vår tillvaro, då blir det ju då blir det väldigt komplicerat.
Ja, så når det gjelder hensikt, fordi så må man jo lese mellom linjene. Sånn har, det var vi vant til å gjøre i Sovjet, men nå må vi gjøre det i vårt eget samfunn. Og Amnesty kom med en kjempelang rapport i dag på 400 sider som har fått utførlig omtale på NTB. Og halvparten av rapporten handler jo om Israel. Det er Israel, Myanmar og Russland som er de verste i klassen. Og så kommer det litt om, trusselen fra AI, og så avslutter det igjen med Israel. Så det er begynner å slutte med Israel. Men ikke ett ord, hva er det som ikke står der? Ikke ett ord om demonteringen av den amerikanske rettsstaten, og herunder overvåking av opposisjonelle, som har nådd et nivå i USA som alminnelige svensker og nordmann er helt uvitende om. Og da synes jeg dette, hva er hensikten? Fordi Amnesty er blitt så radikale. De sier at den internasjonale rettsorden etter 1945 er i ferd med å bli ødelagt, og etterlyser en ny orden. Men de kommenterer altså ikke at vi har fått en sikkerhetsstat som overvåker borgerne døgnet rundt. Og da er de på parti med sikkerhetsstaten.
Ja, det er et veldig, veldig praktisk sett også at få lydige medborgere. Eller snarare, nu ska vi faktiskt vara så pass ärliga och ta in ännu en nivå i det här och säga det som makten kallar för lydiga medborgare. Därför att att vara en god medborgare, du kan ju vara en god medborgare genom att limma fast dig på vägar, hindra människor ifrån att komma fram till sina arbeten, hindra ambulanser under utryckning. Det kan du vara, att vara en god medborgare. Du kan vara en god medborgare och hetsa till mord på judar, det är inga problem. Men du kan absolut inte vara kritisk mot statens politik. Det går inte.
Nej. Nej, då är du en, då är du, alltså vi är i färd med att få en två former för opposition i västen. Det ena är så kallad kontrollerad opposition. Och de sitter ju då i riksdagen och storting och folketing. Men de uppför sig. FRP dessvärre har fallit in i den fållan. Och så har du en äkta opposition som brukar yttrandefriheten och insisterar på att den må gälla för alla. Och då kommer ju bort i någon vanskliga problem då, Helena. Fördi vad gör vi när för exempel avlyttning rammer kriminelle? Vad gör vi alltså den där ekoschatt eller vad den heter för nå? Det var ju hade någon betänkliga sidor. Vad gör vi när tyska myndigheter förbjuder ett seminar? Hvor alltså kända politiker skulle delta för de ville inte att ordet folkmord skulle att man skulle anklaga Israel för folkmord. Det reiser någon allvarliga spørsmål som för oss mellan värdier och yttrandefrihet, har du tänkt något över det?
Ja, men det gör ju det. Och jag brukar ju säga ungefär så här att problemet för oss just nu det är det att det har skapats ett samhälle. Om vi tittar på Sverige till exempel så har vi ju skapats ett samhälle där den vanliga medborgaren till slut står och skriker högt efter åtgärder. Politikerna måste göra någonting. Och när situationen i landet blir tillräckligt illa så säger den vanliga medborgaren, ja men gör vad ni vill, bara ni får kontroll på det här. Inför vilka lagar ni vill. Därför att mig drabbar det ändå inte, eller marginellt, därför att jag är laglydig. Jag struntar i om ni avlyssnar mina telefoner, om ni kollar alla mina sms. Jag bryr mig inte, men sätt stopp för det här. Jag vill inte ha mitt hus sprängt, mina barn misshandlade och så vidare. Och det är där vi är nu. Att på grund av att den politiken som har förts i våra länder har lett fram till en situation där den vanliga medborgaren skriker efter åtgärder. Skriker, säger, gör vad ni vill, bara ni ger oss en hyfsad säkerhet tillbaka. Så kan man genomföra de här åtgärderna. Man hade aldrig kunnat göra det här bara rakt upp och ner. Då hade folk protesterat. Om läget hade varit som läget var i Sverige för 20-30 år sedan. Men idag kan man göra det. Av den enkla anledningen att otryggheten är så stor och brottsligheten är så hög. Att vi har börjat acceptera i princip vilken inskränkning som helst. Även i vår egna fri- och rättigheter. Bara för att kunna få leva ett någorlunda normalt liv. Sen blir det ju inte normalt med den övervakningen som man vill genomföra. Men det blir onormalt på ett annat sätt.
Jag ser en melding från TT här, vet du. För han 15-åringen, ursäkta, som stack ned syrianske biskopen. Och då blev det sagt att han hade religiöst motiverad extremistideologi. Och då står det faktiskt att pojken uppges har ropat muslimska slagord under dådet och väntar ställas inför rätta för terrorbrott. Så står det nog att nu har australisk politi pågreppet 7 personer misstänkt för kopplingar till tenåringen. Det ställer ju den handlingen i ett helt annat ljus. Det kan vara att de har brukt han som proxy, alltså som stedfortreder, för en 15-åring vill ju då akkurat som i Sverige få en mycket lavere straff. Och då står då detta är bara en kort melding, men jag har ofta brukt att följa med på det som kommer efterpå, för då kommer det fram ting. Men det är ju inte medierna intresserade i och alldeles inte politikerna. För det vill peka mot att det finns en subversiv grupp bland muslimer som är villig till att bruka våld.
Ja, man kan väl säga så att i Sverige så är ju där en välkänd, ett välkänt fenomen gällande gängkriminaliteten. Mycket, mycket välkänt. Att gängen rekryterar ju barn ner på lågstadieålder, alltså barn som är 8, 9, 10 år gamla rekryteras av gängen först för att göra bara enkla ärenden. Lämna den här påsen där och där, gå dit och dit, säg det här till den och den. Och de här barnen växer upp i områden där det här är otroligt häftigt och man stiger i aktning hos sina kompisar om man hör till den här skaran barn som får göra ärenden åt gängen. Men problemet är bara att det blir värre och värre. Du får större och större uppdrag, du får mer och mer våldsinriktade uppdrag. Så när du är 14, 15, 16 år, då är det inte längre en mental blockering som det finns inte längre kanske en mental blockering inför att gå och skjuta en människa till döds eller hugga kniven i någon. Det är någonting som man gör. Och det här det följer ju, det är därför som jag brukar säga att men vi har ju barnsoldater. Vi har ju barnsoldater i Sverige.
Ja.
Det är det vi har Det kan vi prata med de soldater som har varit i insatser till exempel i Afrika där de har mött barnsoldater. Jag har kollegor som har sagt att det var det absolut värsta med att vara på den här typen av missioner i Afrika. Att det fanns de här barnen. Därför att vi har också som svenskar och norrmän så har vi en mental blockering från att se barn som potentiella mördare. Och vi har också en blockering mot att ingripa fysiskt mot barn som är potentiella mördare. Därför att det är helt enkelt inte kompatibelt med vår bild av människan. Men det är ju så här det går till. Och det är klart att om du...
Här har du...
Och det är också ett sätt för de här organisationerna och de vuxna aktivisterna och jihadisterna i det här fallet då, att slippa undan eget ansvar. Därför att om de sitter bakom och drar i trådar, ja det är ju inte de som begår brottet utan de skickar fram en gärningsman som i omvärldens och juridikens ögon är ett barn och därför inte kan straffas på samma sätt som de själva kan. Det här känner vi igen från gängen i Sverige och också ifrån religiösa extremistiska grupperingar.
Här kommer vi fram till det som är en väldigt intressant problemställning, nämligen att vårt samfund är blivit så pacifistisk att ungdomen, de flesta vill ju inte slåss. De vill inte bruka våld för att försvara det samfundet som de är en del av. Och medierna brukar ju då Gaza som en sån stor stock att slå folk med till empati. Och det går ut på att du må inte drömma om att försvara dig. Du ska försvara de andra. Och det frarövar oss någon helt naturliga instinkter på att se vad är fare och vad gör vi med fare. Alltså där snackar man avvepning, mental avvepning av befolkningen, som har pågått over mange år, og det skjer helt bevisst. Så hva har da folk å forsvare seg med? Ingenting.
Nej, alltså all, hur ska man uttrycka det? Men förmågan att försvara sig även med fysiska medel är ju en, någonting som handlar om vår mentala inställning till allting. Vår mentala inställning också till våld. Och vi har ju under decennier uppfostrat våra barn. För det första så har vi ju skapat samhällen där våra barn ska in på förskola från det de är ett år. Vilket ju de facto innebär att vi som föräldrar har förlorat en stor del av vår möjlighet att faktiskt uppfostra våra barn och lära dem vilka de värderingar som vi anser är viktiga. Vi har outsourcat det, både till barnomsorg och till skola. Och där har våra barn också fått lära sig. Nu menar inte jag att man ska lära barn att slåss, det är inte det handlar om. Men det handlar om att också lära barn att det finns saker och ting som är värt att försvara. Och när man kommer i de situationerna att man måste försvara sig själv eller någon annan, eller väldigt viktiga värden, så måste man vara beredd att göra det. Det har vi ju totalt förlorat i vår kultur. Och det har lett till att och det här är ju lite humor, därför att ja, det hade varit humor om det inte var så otroligt allvarliga frågor. Nu när Sverige har gått med i NATO och vi helt plötsligt ska satsa extrema summor här nu på att bygga upp det försvar som våra politiker har rivit ner under 30 års tid. Och skicka soldater både hit och dit och fram och tillbaka, så inser vi att det finns ju inga soldater. Det finns ju inga ungdomar som vill vara soldater. Det finns ju inga som vill försvara Sverige.
Nej.
Utan och samtidigt då, så för att återknyta till din egentliga fråga, så möter vi andra kulturer som har blivit allt starkare även i våra länder. För nu lever vi i ett mångkulturellt samhälle som har en helt annan syn på våld och våldsanvändning. Och det här har jag tjatat om länge när jag har försökt att förklara skillnaden i synen på våld och våldsanvändning. Att i Sverige och i Norge, där är, om en man går ut och hamnar i en konflikt, så är det i Sverige och Norge ett tecken på svaghet att tillgripa våld.
Ja.
Då får den här mannen skämmas. Ja, det gäller kvinnor också, men framförallt då den här synen på manlighet och våld. Att en man i Sverige och Norge som övergår i våld och börjar slå och misshandla en meningsmotståndare betraktas ju som en svag man i våra ögon. Medan i andra kulturer så är det vad man gör. Och så i andra kulturer som nu finns i våra länder, så är det den man som inte försvarar sig med även dödligt våld som ska skämmas. Därför att där är diskussioner och kompromisser någonting skamfullt för en man. Det innebär att mannen inte är en man, utan mannen är de facto en kvinna. Därför att samtal och kompromisser och underkastelse är kvinnligt. Och det finns ingenting som är så fruktansvärt för en man som att betraktas som en kvinna som inte kan försvara sig, som inte kan visa sin styrka. Det är mycket värre att vara, även om det är fruktansvärt och att vara en kvinna, en biologisk kvinna i många kulturers ögon, så är det ännu värre att vara en feminiserad man. För det innebär att du frivilligt gör om dig till en kvinna.
Her har det jo skjedd en gradvis utvikling, Helena, og jeg holder ikke med deg i at vi ikke skal slåss. Jeg mener at gutter skal slåss, for det vokste jeg opp med, og det var jo ikke bare behagelig, men altså det er en naturlig del av det å være gutt. Man må bare ha voksne i nærheten som sørger for at det ikke går for langt. Og i dette feminiserte samfunnet så har de altså avmaskulinisert gutta, og så har de tillatt en voldskultur hvor det er en stor gruppe mot en. Altså de har ingen æresforståelse, de som snakker høyest om ære har jo ingen ære. Og dette blir ikke påtalt, det blir ikke kommentert offentlig. Det er den mest grelle kontrasten du kan tenke deg, og allikevel så snakkes det ikke om det. Jeg lurer på hvordan lærere i dette landet har det, som er vitne til at det er 5-1. Og hva gjør det med de norske guttene som opplever det? Og de får beskjed om at de ikke skal forsvare seg. Eller ta igjen med samme, på samme vis. Dette er jo av, dette er jo kapitulasjon, det er av, det er som jeg sier, det er mental avvepning.
Ja, det er det. Og jeg mener, jeg tror ikke at vi er oense i det. Jeg mener jo at det her er någonting, om alla i ett samhälle är överens om att inte använda våld, så är ju det det absolut bästa. Om alla i ett samhälle är överens om att inte använda sig av våld. Men om en grupp inte använder våld och en annan grupp använder våld, ja, men då kan vi ju räkna ut själva vad som kommer att hända. Och det är ju det vi har sett hittills, att väldigt många unga människor i Sverige också nu undviker överhuvudtaget att gå ut. Man rör sig inte ute kvällstid, undviker att köpa en dyr jacka, man undviker att ta med sig en mobiltelefon därför att man vet att det här ökar risken för att bli utsatt för våld. Och det du säger, det här är ju också en typ av underkastelse, att för att jag ska slippa bli utsatt för våld så accepterar jag reglerna att underkasta mig.
Ja.
Och vad det kommer att leda, det kan ju var och en spekulera i, tänker jag.
Vi trenger ikke spekulere så mye, Helena, for vi ser det. For det er de samme politikerne som har innført denne såkalte pedagogikken, som innfører nå ramadanfeiring og en synkretistisk religion, akkurat som på slutten av Romerriket. Da blandet man opp religionen den opprinnelige, så den ble en lapskaus. Det er det de gjør nå. De feirer ramadan, og så gjør de kristendommen til noe visvas.
Mm.
Er det ikke sant? Nei, men,
ja, men det er jo... men så er det jo til stor del at man försöker ju skapa, när man inte har lyckats skapa verklig integration, för det har vi ju misslyckats med, det kan vi ju konstatera på väldigt många plan, att den här tanken om integration som fanns, den har misslyckats. Då försöker man ju att skapa konstgjord integration, alltså åtgärder på alla plan där vi ska tvinga människor att blanda sig med varandra. Alldeles oavsett om de vill eller inte. Och det handlar om att bygga integration, att bussa elever till olika skolor även om de inte vill. Att tvinga människor att bo med varandra även om de inte vill. Och faktiskt också nu att skapa, som du nämner, religioner som är ett mishmash, en blandning. Och det intressanta i det här, det man kan notera, det är ju att det är ju bara två religioner som är intressanta att blanda. Man är ju inte intresserad av att blanda kristendom med fornnordisk asatro eller med hinduism eller med, ja, kanske lite grann buddhism gällande synen på meditation och yoga och så. Men det är ju mergen mellan kristendom och islam som står i fokus. Kanske inte helt märkligt eftersom så ser ju också våra samhällen ut idag. Men där finns det ju ett pågående arbete med att få de här två religionerna att mötas. Och det arbetet har ju pågått i decennier.
Ja, de kallar det dialog, men det är ju underkastelse. Jødene skal utryddes, og kristendommen skal underlegge seg islam. Det er i kort form det prosjektet de arbeider på. Så hva er vårt alternativ da, Helena? Fordi jeg må si i går, jeg hadde duppet litt i den stresslesen og våknet igjen og så på siden vår, og jeg må si jeg hadde bare lyst på, fordi det er så mye forferdelige nyheter, at hvordan kan vi vente at folk skal orke å ta fatt, orke å forholde seg til så mye negativt hver eneste dag? Det er et veldig viktig spørsmål for oss i dokument. Mm. At virkeligheten begynner å bli så grym som dere sier, at det er rett og slett mentalt usunt og fokusere for mye på den, men samtidig så er det også en mental beredskap. Du må vite hva som foregår rundt deg, for dette er jo nesten som å leve i en jungel. At hvor er rovdyrene hen nå?
Ja, det er viktig å holde seg informerad, även om sånt som känns jobbigt å ta inn. Så är det ju. Och sen så är det ju så här att nu har vi ju rasslat in på religionsspåret här. Och för oss som är kristna så är ju det här en tid som är väldigt, väldigt speciell. Det är klart att det har funnits många tider i världshistorien där människor har sagt det. Men jag tror faktiskt att det är så här att vi klarar inte det här utan en tro. Och sen vad vi hänger upp den här tron på, det är ju upp till oss själva. Men vi behöver ha en tro på något gott. Och jag menar ju som kristen att vi behöver, det finns ett begrepp som återkommer gång på gång på gång på gång. Och det är det här fäst blicken på Kristus. Och anledningen till att man säger det är ju inte för att man ska strunta i det som händer i världen eller för att man ska ge upp sin medmänskliga känsla eller sitt engagemang i sin samtid. Det är inte det man säger, men man säger att hur det än stormar runt omkring dig i världen, så fäst blicken på Kristus, så ser du vad som är viktigt. Därför att i den kristna tron så har vi väldigt mycket, jag ska vara ännu mer radikal. Där finns facit på hur vi kan hantera det här. Därför att den kristna tron lär oss kärlek. Alltså verklig kärlek, inte det här tycka om. För vi behöver inte tycka om allt och alla, men vi kan älska. Den lär oss förlåtelse, men den lär oss också viktig gränssättning. Att vad vi ska stå upp för, vad vi ska säga nej till och hur tydliga vi ska vara. Och när det stormar som värst så lär det oss också att hur det än stormar så finns det faktiskt en god Gud som håller världen i sin hand, som håller oss i sin hand, som vet hur det här kommer att sluta och det kommer att sluta bra. Men vägen fram till den punkten är väldigt skakig.
Ja, altså, hvorfor jeg penset samtalen inn på dette her med avvepning og mangel på beskyttelse er jo fordi at hvis du får den følelsen av å tilhøre et fellesskap av troende, så er det en beskyttelse. Det er rett og slett, det er ikke tull. Det er sånn at du har en vennlighet i deg mot andre mennesker som er avvæpnende i seg selv. Det har jeg synes jeg opplever det daglig, at den fredselige måten å møte andre på skaper en god atmosfære i hverdagen. Så finnes det jo andre som da ikke lar seg så lett påvirke, men og da har vi ytringsfriheten, Helena, at vi kan delta i offentligheten og si vår mening, fordi jeg tror jo fortsatt på at myndighetene lider av dårlig samvittighet og er sårbare for å bli påmint om hva de holder på med. Fordi jeg er klar over at de er avhengige av borgernes stilltiende aksept for å kunne fortsette. De har slått inn på en kurs som gjør at de også vil bli utsatt både fra innvandrere og egen befolkning hvis de ikke sørger for å legge om kursen.
Nej, men visst, och där jag återigen då, jag kommer tillbaka till det, att ja, men Bibeln lär oss ju även det, alltså hur ska vi hantera det här? Ja, men det är ju vår skyldighet som individer att ta ställning. Det är vår skyldighet som individer att upplysa våra vänner, men också våra makthavare, om när vi anser att de gör fel. Och där tror jag också att man måste påtala, man måste verkligen betona att vi som vill ha en förändring i samhället, vi som vill ha leva i en annan typ av värld, vi är ju så många fler. Och där har vi ju inte heller fasta gränser, utan vi finns ju i alla grupper. Det finns ju en gemenskap där med alla dem också i de här områdena som har kommit nya till våra länder, som har faktiskt har flytt ifrån det förtryck och det våld som de har upplevt i sina hemländer och kommit hit. Och vi har ju en mycket att lära av deras erfarenheter i hur ett land kan förändras om ingen säger ifrån. Och det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Så att där har vi ju också en stor gemenskap. Och vi är faktiskt många.
Ja, vi är många fler än det som kommer till syn i offentligheten, helt klart. Alltså den svikten av för exempel iranere är ju helt förfärlig. De iranske kvinner som sier at det er ingen omtale av undertrykkelsen i Iran av kvinner. Det var liksom litt i forbindelse med Nobelprisen, men nå har de hatt en kampanje nå hvor de har arrestert en hel masse kvinner. Det er ikke noe oppmerksomhet rundt det i mediene, og Biden snakker ikke om det, av storpolitiske grunner. Men jeg skulle si, Helena, at det er noe annet med kristendommen som hjelper, virkelig hjelper, og det er at den gjør oss i stand til å navigere. Fordi alt i dag handler om narrativer. De prøver å overvelde oss med narrativer. Klima, krig, Israel, you name it. Men det virkelige store narrativet, det står i Bibelen. Og det er når du møter historiene i Bibelen, at de og de fyller deg, så er du i stand til å se forskjell på løgn og sannhet, som denne maskinen spyr ut hver eneste dag.
Ja, vi ser ju det. Jag menar, det du beskriver är ju ett samhälle som splittras. Där vi som skapar konflikter, och även det står ju klart och tydligt i Bibeln, det är så det kommer vara de sista dagarna, att fäder kommer ställas mot söner, vi kommer att se den här konflikten slita isär familjer och samhällen och även kyrkor. Och det är ju där vi är idag, att det är så mycket, det är så mycket som händer, så att det, våra samhällen och våra relationer och också vi själva på ett sätt slits sönder, vi splittras. Och den här sönderkastade har ju också ett namn, Diabolos. Det är den kraft som splittrar, söndrar, förstör, den destruktiva kraften, och det är ju den vi ser in action idag. Vi ska inte vara splittrade, trasiga, vilsna. Vi ska vara trygga och veta att vi har en god framtid och att vi är otroligt mäktiga i oss själva, eftersom vi är gudomliga. Vi är Guds barn. Och då kan inte den söndrande kraften längre verka. Även om det står i det. Hans vrede är stor, för han vet att hans tid är kort.
Mm.
Så, och det, vi kanske får återknyta till det vi började och säga. Vi måste vara informerade även om detta. Även om detta. Mm. Sen kan vi naturligtvis ta ställning till om vi vill kalla oss för kristna eller inte. Det är en individuell avgörelse beroende på vår tro och vår gudsrelation. Men vi måste veta om det här.
Mm. Det är jag helt enig med dig, Helena. Och vi lägger inte press på något sånt. Och vi driver ju inte evangelisering. Men vi berättar vad det är som... Det er som et raster som gir mening i tilværelsen og forklarer, altså gjør deg i stand, fordi dette handler om den evnen til å skjelne løgn fra sannhet. Og løgn kan ha så mange forkledninger og lag i vår tid. Det ser jeg altså daglig i nyhetstjenesten, og den brukes aktivt. Løgn er blitt en del av myndighetenes og dette store korporative systemets maktutøvelse. Og det er helt nytt i historien, fordi før så kjenner vi det fra krigen, men nå er det altså innført i såkalt fredstid. Og det er medier og alle disse organisasjonene som dukker opp. Det er integrert, det er i ferd med å bli integrert. Og jeg ser jo at NTB bruker kunstig intelligens til å oversette, for jeg ser det på ord som blir feil på norsk, som jeg vet hva betyr på engelsk. Det spyr ut, og vi oversvømmes av informasjon, uten å forstå kontekst. Fordi de spiller jo ikke med åpne kort. Da vil jo hele korthuset rase sammen. Men i dag så kom det plutselig da i denne lange harangen om Ukraina. Det sier en ekspert fra Institute for the Study of War. Og så kom det en setning. Dette er et institutt som er eid av de store våpenprodusentene Raytheon og Lockheed. Og de har sitert dette Institute Study of War nå i 2 år, uten å fortelle hvem som står bak. Der har du, altså, det er jo å bedra publikum.
Ja, og sånn samtidig så, ja, og sen samtidig har vi også der et sätt att avkoda det här, for det står jo også så här. Att på frukten känner man trädet. Alltså vi ser ju vad som händer, och av det som händer ser vi också om avsändaren, om det är gott eller ont. För ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Så på frukten känner man trädet. Titta på vad konsekvenserna är.
Gjenoppliving av gamle krigsguder, Helena. Jeg tenker på Moloch. Altså, dette var jo forferdelige krefter, og jeg føler at det er liksom noe av det de har hentet ned igjen på jorda. Og de bruker alt.
Ja, og det, bare det er... Det är material för en till timme. Det är verkligen material för en till timme. För att du är inne på någonting där. Du är verkligen inne på någonting. Och det finns ju författare som har skrivit om det här. Om vad som faktiskt händer i samhället. Och där kan man bli riktigt mörkrädd så om man börjar titta på det. Och likheterna. Men igen, så länge som vi lever i okunskap så kan det här hålla på. När vi får information och när vi ser vad som är gott och ont och när vi fokuserar på rätt ting, då löser sig resten.
Ja, för det står skrevet och det tror jag på, att hvis du lever och tar emot lyset, så har ikke mørket makt over deg.
Nei.
Da blir du ikke redd.
Nei, ursäkta. Nej, men det er så. Og det der er grundläggande. Ljuset skiner i mørkret, og mørkret har ikke övervunnit det. Det er et konstaterande. Det gjelder stadigt.
Takk for i dag, Helena.
Tack Hans, och tack alla lyssnare.